Erich Ollenhauer, kämparen mot nazismen under 30-talet. Han flydde till England under kriget, återvände och är nu de tyska socialdemokraternas ledare. Hans parti har särskilt intresserat sig för återföreningsfrågan i Tyskland och har framlagt en egen plan för hur den skulle kunna lösas. Was glauben Sie, Herr Ollenhauer, in der heutigen Lage von den Möglichkeiten, die Wiedervereinigung zu verwirklichen?
Nun, unter den heutigen Umständen ist die Wiedervereinigung sehr viel schwieriger geworden, als sie früher wahrscheinlich war.
Jag måste börja med en kraftig reservation. Man får sannolikt inte överskatta det personligas roll i historien. Personerna är ofta symboler för en teknisk och ekonomisk utveckling, för ett socialt och politiskt förlopp. Det är de underliggande krafterna som är avgörande. Personerna rider ofta på vågen utan att skapa den. Jag kanske kan visa vad jag menar delvis med mitt första namn. Jag har valt namnet Maillard. Han var en politisk agitator och organisatör. Och han får symbolisera massorna i revolutionens Paris och idéerna om frihet, jämlikhet och broderskap. Det är delvis likadant med mitt andra namn, Franklin Delano Roosevelt. Jag har tagit med honom därför att hans nya giv i massarbetslöshetens och den sociala nödens 30-tal hade så stor betydelse för tilltron till demokratin. Det är ju klart att ekonomer som Keynes och Cole gav insikten om metoderna. Och det är lika klart att en politiker som Ernst Wigforss hade en klarare insikt och handlade snabbare och tidigare än Roosevelt. Men Roosevelt nådde makten i världens största demokrati och han använde makten till att handla och till att förändra samhället. Mitt tredje namn, och jag bortser då från frågan om gott eller ont, är Lenin. Därför att han i en revolutionär situation, då det gamla tsarriket brakade samman, med hänsynslös beslutsamhet förmådde gripa makten i det jätteriket med ännu oöverskådliga konsekvenser. Mitt nästa namn är den Jesus som framträder i evangelierna. Och kristendomen är en aktiv religion som stimulerat till handling. Men det är ju självklart att om jag hade levt i Kairo så hade jag starkare framhävt Mohammed. Och hade jag levt i Rangoon så hade jag främst poängterat Buddha. Marx är självklar av många skäl. Han gav vetenskaplig övertygelse och förvissning om seger åt kampen för social rättfärdighet.
Läste jag två skildringar om Sverige. Den ena i United States News and World Report, utgiven i Washington. Den andra i Litteraturnaja Gazeta, utgiven i Moskva. De var båda kritiska mot det svenska samhället. De var ute för att varna. Amerikanen talade om självmord, alkohol, nihilism och raggare. Och ryssen talade om självmord, alkohol, nihilism och mods. Amerikanen skyllde de företeelserna på socialism och bristande religion. Enligt ryssen var det däremot fråga om det kapitalistiska samhällets sjukdomssymptom. Och den danska tidningen Information konstaterar: så nu kan reaktionärer världen över fröjda sig över att den form av frihet och trygghet som man försöker skapa i Skandinavien slett icke går att förverkliga. Folk ska ha stryk medan de är barn. Och när de blir vuxna ska vara rädda för arbetsgivarna och partibossarna. Så blir de lika lyckliga som negrerna i Harlem och författarna i Sovjetunionen.
Because the other way you only really...
Mm.
Mr. Palmer, it's very good to meet. Can I straight away say that I heard, I can't say I read, but I had translated to me one report that our conversation was going to be some vast confrontation on my part, and may I say straight away that for anyone who's actually hoping for that, they're going to be disappointed, because all I'm looking forward to is a very pleasant conversation in indeed very pleasant chairs that they must have picked to make me feel at home, because I have these in my lounge at home. It's just a conversation as far as I'm concerned.
Well, I'm very glad to see you too. I read for my part in the newspaper that I was so afraid that I demanded to censure the programme afterwards. That is definitely not true.
Right, so that anything you see at home of this programme, or anything we do here, you will see at home. So now everybody knows that. It's very good to meet. I wonder, how would you describe yourself? I mean, in the sense that if you were being met at a railway station by somebody, and it wouldn't be anyone in Sweden, but who didn't know what you looked like, how would you describe yourself over the phone to them? You'll easily recognize me. How would you describe yourself?
Well, I don't look at myself so much in the mirror, so I would probably describe myself very neutrally by saying I'm wearing such and such a coat.
Ah, you're cheating. What sort of people do you admire? Who, looking round the world or Sweden at the moment, who would you say you admire?
I admire people who are steadfast in their basic ideology and who are prepared to do a very hard and tiresome and tedious work to put their ideas through.
And if you had to name the names, who would you pick?
Well, one person I admire that you might not know is our former Minister of Finance, Mr. Ernst Wigforss, who just is a perfect example of this.
Anybody, I don't know him, you're quite right, but anyone I would know that you would add as an example of that?
I was, in many ways, I liked Hugh Gaitskill very much in England. I met him on several occasions, and although I didn't agree with him on many points, I liked his character.
As you look back at your life, I mean, and you've got a lot to look forward to as well, but as you look back, what would you say is your greatest achievement so far?
On that, I haven't thought so much. I think, my achievement that I have had the privilege to work in a movement to put through certain big reforms, the pension reform, school reforms, an extension of the public sector, and active employment policy. I mean, it's the privilege of having been part of it and playing a role in this.
What about what you look back on now as your greatest mistake? Is there one episode that, if you could, you know, you'd like to rewrite?
I've made very many mistakes. It's even on television I was in your role in interviewing once, an opposition leader. That was a very bad interview from my point. It was a typical mistake. And I've been mistaken in my judgment on different things I can't enumerate right now.
A lot of people got very fussed and angry over your taking part in that anti-US in Vietnam march. Do you feel that was a mistake, or are you glad you did that?
I'm glad I did it. It was definitely not a mistake. And it was, and the great mistake that people think is that it was an anti-American demonstration. I've read that in the US press. It was not at all. There's a great difference between anti-Americanism and a strong criticism of the American policy, the American war in Vietnam.
Yes, it was certainly a presumably anti-American policy. That it obviously was, wasn't it?
No, this was a very responsible demonstration where Christian organizations, labor unions, teetotalers organizations, and even youth movements of the opposition parties took part. What we demanded was peace in Vietnam. And the criticism that we expressed at that demonstration, I think, was held by the majority of the American people also, if you can judge the Gallup polls. And it can possibly be anti-American to have the same views as the majority of the American people.
Den här David Frost-intervjun såg jag i någon tidning. Den var uppgjord. Han var för snäll mot dig.
Ja, det var ju...
Det var för att backa upp dig.
Ja, det var ju en ren anka. Det, redan av det skälet. Att det var ju 3-4 personer som var tillfrågade innan mig. Mm. Som olika skäl inte ställde upp. Mm. Och det för att det skulle ju vara en ganska riskabel manöver. Att förutsätta att de skulle säga nej.
Mm.
Så det var ju alldeles fel.
Jag har sett honom på hemmaplan. Där är han mycket elakare än han var när han snackade med dig.
Jaså? Mm.
Jaså, ja.
Jo, nej, jag har inte sett honom på hemmaplan så nej. Jag har ingen kommentar.
Det här med din nya frisyr. Har du någon tv-regissör?
Inte alls, utan det var en frisör som konstaterade att jag hade 4 stora virvlar som endast kunde bemästras om man klippte håret ganska kort. Och det var ett gott råd, och det har följt.
Someone compared you with President Nixon the other day to me. They said that President Nixon used to have an unfortunate image on television and now was very good on television. And they said that you were the same, that you used to be less good on television and that you'd now changed your style and you were marvelous on television. Did you deliberately change your style?
No. Well, to say the truth, a little bit, yes. I discovered that it was a completely different medium, that you have to be a little bit more careful with your movements and so on than on the radio. And that was a very slight change, but that I've done.
That I've done. The new Palmer, as they say, as
that's
opposed
not,
to the, like the new Nixon.
I'm afraid it's very much the old one.
Who do you think will be the new Prime Minister of Sweden?
I don't know, because it's up to the party congress in September to decide, and I don't know who will be.
What do you think are the most important qualities a Prime Minister should have in Sweden?
First of all, the confidence of his party. And of the team he gathers around him. But the team aspect is very important. I think the Anglo-Saxon tradition, you have a president, you have a prime minister, who's so very much the leader. In Sweden, I think the prime minister is one of a team. And the most important thing is to lead that, be effectively part of that team. Not to stand above it.
Some people have mentioned to me Mr. Strang as a possible prime minister. And, does he have all those qualities, do you think?
Yes, he did some.
Fun?
Yes, very much so.
Do you think he'd make an excellent prime minister?
I think so, very good.
Can you think of anyone else who would make as good a prime minister as Mr. Strang?
It's difficult to say. I mean, you can't judge anybody before he's in the job. Probably there are others who would... although they, at the moment, would not have his enormous experience.
Of course, I assume that you would like to be Prime Minister, because any politician would.
No, I think that's also an Anglo-Saxon tradition. I have no wish.
We're ambitious and
no,
you're unselfish.
No, no, not at all. It's a difference of the system, where the Prime Minister and the President have this very particular position.
Mm.
I have no wish at all. I'm perfectly happy to be a member of the team. Mm. And to deal
but don't
with
you think that anyone who goes into politics, I mean, not because they're a power-crazy, you know, tyrant or anything, but if you go into politics, you must want to get to the top, just as if you become an architect, you must want to be the top architect, mustn't you?
Yes, but if you're a very fine television personality, you need not necessarily wish to become the chairman of the BBC. Perhaps you're perfectly satisfied with another role.
Might not be prepared to take the cut in salary, for instance. No.
I mean, if you come into politics, you want power, naturally, because that's your only chance of doing something. You can always... There's limits to your ambitions. And you find things that you do better than others. And you choose that position, if you can.
Och därefter började frågandet. ATP och jämlikhet, Abortfrågan, utvisningen av zigenarna, Vietnam och brottslighet var de mer allvarliga. Men det fanns också frågor i avdelningen mer hypotetiska.
Om Herren Jesus Kristus kom tillbaka hit till jorden och mottogs av svenska regeringen som representant för Guds rike. Det var en vacker sommardag. Han kom till Harpsund. Statsministern sa att klart ska vi ro. Och Jesus sa, jag har rott mycket på Galileiska sjön och jag var van det. Säg mig, vem skulle få ta hand om årorna?
Det är så på Harpsund faktiskt att det alltid är gästen som tar hand om årorna.
Du sa innan du blev vald till partiledare att du inte ville bli det du, men om rörelsen ville så ställde du upp och så skedde. Men helst skulle du vilja fortsätta vara fackminister. Säger du likadant nu efter att ha varit statsminister ett antal månader?
Efter ett par månader så kände jag mig lite dystert emot. Men sen
varför
jag
det?
Ja, därför att just de svårigheter, de speciella omständigheter som gjorde att jag var tveksam om partiledarskapet. Men sen har jag vant mig och sen så ställer jag inte frågan tillbaka längre.
Med andra ord så trivs du ganska bra.
Ja visst, nu så. Det var innan därför att det är viss skillnad. Är man fackminister då har man ett revir, ett område. Det måste man lära sig ordentligt. Där har man hela en stor administrativ apparat. Där kan man påverka direkt. Som statsminister måste man kunna spela över hela fältet. Men man kan aldrig så direkt som en fackminister påverka. Sen den andra skillnaden var ju den att det finns en gammal sång av Bing Crosby och Louis Armstrong där de säger att put a sign upon my door, gun fishing. Det säger jag satt en skylt på dörren när jag åkte fiska. Och som fackminister så hade man den möjligheten. Nu lägger jag av. Du tar ledigt. Mm. Som i det här jobbet så är man jour dygnet runt. Det var en tveksamhet, men den är övervunnet nu till.
Först, den svenska behandlingen av Alexander Solzhenitsyn. Den svenska ambassaden i Moskva vägrade att låta Nobelpriset i litteratur utdelas i en officiell ceremoni på ambassaden i Moskva.
Nu kommer till nästa led. Utvecklingen har lite till att UD har ändrat sig. Här står i Dagens Nyheter. UD om Solzhenitsyn beredd att dela ut diplomet om han vill. Om min begäran här om inkommer från honom. Alltså kan de göra det nu? Varför kunde de inte göra i fjol när de kan det nu då? Om min begäran inkom från honom. Han har ju fått pris, kan han sen gå och begära det med det för en förmjuk som han utsatt för. Han har ju en gång tilldelat sig. Ska han nu komma och be om det? Det står ju helt till.
Ja, men du är offer för massmedia. Varför ska offer du tro på vad som står i Svenska
Dagbladet? Ja, men du har ju inte dementerat det. Men det är inte Svenska Dagbladet. Jag tror det är mynt Svenska
Dagbladet. Varför ska du tro på det?
Ja, men det står så här.
Ja, men varför ska du tro att det är riktigt?
Detta är ju citat. Detta, här står ju, detta är kommuniké från UD. Det står här, detta överraskande besked fick ut Svenska Dagbladet på fredagen. Från svenska UD, står det.
Jaha, men det
detta
är
har UD skickat ut. Är det lögn?
Det är ett förljudande så de tror
ja, men
att de
detta har fått det. Från UD, det står ju det. Och UD har inte dementerat det. Nej, försök inte
då.
Har de dementerat detta?
Det har varit klart från den 27 november, eller i varje fall från den tidpunkt som jag satt
i UD. Nej, inte i luften, det ska du inte försöka innebära. Man försöker men, inte nu.
Varför tror du som en...
Tror du det? Nej,
det är vad Svenska Dagbladet anser att UD tror.
Ja, men UD har ju aldrig dementerat det då.
Plötsligt.
Varför har inte UD dementerat det då?
Bibeln att det står i Svenska Dagbladet. Men sanningen är att vi den 27 november meddelade Solzhenitsyn och långt dessförinnan hade jag, eller en vecka dessförinnan sagt till UD att under alla förhållanden ska priset delas ut.
Detta är citat i en citationstecken från UD.
kära vänner. Nej, jag tycker att det har varit en mycket trevlig och öppen
diskussion. Ja, är det inte
Svenska Dagbladet som... Det är Svenska Dagbladet citattecken, de anger inte källa eller någon.
Jag har inte sett en skurk i sammanhang till Svenska Dagbladet.
Nej,
jag tackar er hjärtligt för er öppenhjärtighet. Nu ska vi ha en...
Jag tror det. Jag ska få en Olof. Ska du inte uppfattas som en ära att överlämna under Wellquist till Solzjenitsyn? Personligen.
Ja.
Har du inte gjort det?
Nu...
Ja eller nej? Ja, nu ska vi...
Till en gammal republikan
som dig. Jag vet att du är politiker, du kan inte svara nej. Ja eller nej, jag vet det.
Jo,
men för en gång skulle du kanske kunna göra det. Svara ja eller nej.
Jag ska svara ja. Jag vill inte smärta en gammal republikan som du och säga att normalt sett så är det kungen som delar ut.
Ja, men ju så.
Ja, men enda orsaken till min tvekan.
Nu var det vanliga. Inte ja eller nej. Kan... Ja, men
ja.
Om du skulle få det, då, skulle du inte kunna göra det.
Jo då.
Skulle inte vara nära för dig.
Jo visst, självfallet ska jag gärna göra. Fårö har allting vad man behöver för att komma i balans med sig själv. Naturen, människorna, ensamheten och så. Du vet, här finns ju både stranden, här finns skogen och rakpartierna och de här fantastiska hedarna. Och där får man vara för sig själv. Där är människor väldigt hänsynsfulla. När jag semester så försöker jag koppla av helt, i stort sett. Vi läser böcker och vi promenerar och vi badar och fiskar och sånt. Så långt det går så tror jag man ska koppla av helt. Det är fantastiskt fina människor som bor på den här ön. Och de är också väldigt lojala på det sättet att de vet ju att vi vill vara här för att vara i fred. Och då ställer de upp och hjälper till.
Hallå. Här kommer vi till potatisen.
Ja.
Är den alldeles ny den?
Nej, den är, det är gammal
potatis. Ja, det är den här goda.
Ja.
Då ska vi äta mycket.
Du har varit på stranden idag, fint.
Ja, vi har inte varit där så mycket, men de har varit hit. Ja, du var på stranden, Mattias.
Det syns i alla fall att det har varit sol idag.
Ja. Var det bra? Är det bränt?
Det här jobbet jag har, det tar så mycket. Det är meningslöst att ta det om man inte är beredd att satsa helt på det. Och det betyder att när jag vilar, då är det familjen och gemenskapen som är i centrum, plus chansen att få läsa böcker och bygga upp sin kondition och uppleva naturen.
Böcker, vad läser du då?
Ja, på somrarna så läser jag skönlitteratur. Och sen läser jag väldigt mycket högt i familjen. Jag har läst igenom i stort sett alla klassiker snart på ungdomslitteraturens område.
Läser du högt för barnen?
Ja, det gör vi i stort sett varje dag.
Hur länge sitter du och läser då?
Nej, det är någon timme, ibland blir det mera, tills jag blir hes. Tills de tröttnar, jag tröttnar. Och det är väldigt skojigt.
Varför gör du det?
Jo, vi tycker allihopa att det är roligt. Det är huvudsaken. Och så är det utgångspunkt för en massa samtal och sånt.
Sitter hela familjen runt dig och du läser då?
Ja, eller...
Eller är det bara pojkarna?
Nej, vi sitter allihopa, men jag är inte alls som central person, vad det vill säga. Utan jag är den som råkar läsa.
Ja. Olof Palme, god afton.
Ja, god afton. Det här var Bokrut ifrån Falkenberg. Jag tänkte bara fråga, det har passerat alla de här sakerna. Regeringspartiet kan ju aldrig få egen majoritet i en kommande regering. Hur blir det nu med sambandet med kommunisterna? Måste regeringen lägga sina förslag för att passa kommunisterna?
Ja, det ska vi säga att vi siktar på en egen majoritet och det hoppas att vi ska kunna uppnå. Men dels är det så att vi har ju aldrig fört några direkta förhandlingar med kommunisterna eller har något med dem att göra.
Hallå, ja?
Ja, vi har inte någonting med dem att göra utan vi lägger våra förslag. Och sen får riksdagen ta ställning till dem. Och det har ju visat sig i den alldeles övervägande antalet fall att vi har fått stor majoritet och stöd av ett eller två eller tre av de borgerliga partierna. Det vi har haft mest bekymmer med har ju varit alla de fall då de borgerliga partierna har velat ha kommunisternas stöd för att kunna tillfoga regeringen ett nederlag. Och en del sådana nederlag har vi ju åkt på också.
Ja, men det måste... Hallå, ja?
Ja.
Nu hörde jag inte hela svaret. Ni var bortkopplade här ett tag. Så jag fick inte hela svar, tyvärr. Men jag antar att det var ungefär att ni har fått en del nederlag, hörde jag bara här i slutet.
Det var vi hade. Jaha.
Mm. Vad skulle jag svara på den frågan?
Hallå. Vilken då?
Bäddar du din säng själv på morgnarna?
Alltså, finns det en sån fråga?
Ja, det är svaret.
Varför släppte du inte in den för?
Nej, för att jag var tveksam på varför. Vad han hade för motiv. Och då gick Krausa ringde och frågade varför han ställde den frågan. Men då svarade han inte.
Han svarade inte alls i telefon. Nej. Det är sån här som ringer, liksom blir alldeles chockad när de kommer fram. Då drar de ju jäkligt omedelbart.
Jag har alltid bott på den med säng. Jag har alltid bott på internat. Jag har gått i skolan internat, så jag har gått på kollus i Amerika som varit internat. Jag har gått i militärtjänst
och lekt. Du tycker
att det behöver inte bädda dig sen? Jag har alltid varit utsatt för en sån här, vet du, kontroll av sängbänden i olika institutioner. Det var för precis 2 år sedan. Då skulle jag hålla tal i FNs generalförsamling. Där sitter ju hela generalsekreteraren och presidenten och alla 145 nationer.
Tiene la palabra su excelencia.
Mr. President, Mr. Secretary General.
Och sen när jag kommit en bit in i talet så tyckte jag att manuskriptet verkade lite tunt. Så tittade jag framåt. Så upptäckte jag plötsligt att de 2 sista sidorna i manus fattades. Och jag försökte då vinka till min delegation för att de skulle hjälpa mig. Men de tänkte väl att han är väl nervös. Så de vinkade glatt tillbaka för att stödja och uppmuntra mig. Och det var som man kröp liksom närmare avgrunden för varje sida. Och det där var väldigt viktigt, jag hade dem på de 2 sista sidorna. Så jag kunde absolut inte försöka improvisera.
Du kunde inte utantill alltså?
Nej, det var så viktigt. Mm. Och så tog manus slut. Så då fanns det bara en sak att göra. Jag sa förlåt mig herr president. Så gick jag genom hela salen bort till den svenska delegationen och hämtade ett nytt exemplar. Så gick jag hela vägen tillbaka. Och så fortsatte jag. Under ivrigt stirrande från alla. Men det var ju värre då än det blev efteråt. För jag hade en känsla av att de lyssnade särskilt uppmärksamt från 2 sista sidorna efter detta underliga mellanspel.
Välkomna till Kvällsöppet tisdag. Vi har ikväll en utländsk gäst i studion. En skådespelare, en sångare, en dansare, en författare, allt i ett. I Shirley MacLaine. Dessutom så har vi också Olof Palme här. Välkommen hit.
Could we talk to Mr. Palmer? I'm dying to talk
yes.
to him.
I was just planning to tell you that he's all yours, please.
Oh. What would you like to talk about?
Well, you decide. You start off.
I have a couple of questions.
I know that, yes. Please ask them.
First of all, let me tell you how much I admire you and how much most Americans who are involved with the possibility of social change and real individual caring are admirers of yours. I think I speak for almost everyone I know who would be thrilled to death to meet you, and I feel the same way. Let me ask you one hard question, though, that disturbed quite a few of us last year. And that was the treatment of Ingmar Bergman and Astrid Lindstrom. Ingrid, yes.
Lindgren.
Lindgren. With the taxes. We didn't quite understand the lack of sensitivity.
Yeah. Well, one was, Miss Lindgren, was there was a fault in the tax legislation that was corrected. So, I mean, that was no big affair. Mm. And actually, that didn't hit her. The question of Ingmar Bergman is much more difficult because this was, I know him and I admire him in many respects, and I can emotionally understand his reaction. It was a clash of two cultures, in a sense. If you earn much money and are not so very interested in money, but you have a lot of different operations from the very fact that you earn much, sooner or later the internal revenue will be interested in you. They deal normally with a completely different kind of people who are consistently trying to evade tax. When they didn't know what an artist was quite. When these two worlds met, this is my very personal view, the clash was in a sense inevitable.
Did they take him off the stage bodily, or did they arrest him publicly and humiliate him, as we read?
No, he was... I think I haven't attacked them, because that an independent board must do. Perhaps insensitive, but really it was, I think, a question of they couldn't find him, so they went to the theatre and tried to do it cautiously, but it was yelled out over the loudspeaker of the theatre. But they wanted him for questioning, that's quite right. And, I mean, still our legal system works. Mm-hmm. So, I mean, he was acquitted from all criminal offence. Whether he's paid his taxes or not, that's still being investigated. I have no view. There were criticism directed by independent boards. But still, I mean... There's an old tradition in Sweden, which was very difficult times. You cannot interfere in questions like this as a politician. It has to go by the due process of law. And if faults are made, they have to be corrected by the judiciary. Mm-hmm. And if the laws are incorrect, you can change them. But you can't interfere in individual cases. I couldn't, in that position, lift the receiver and say, do it this and that way. Because that would create an even greater sense of insecurity, really, among the population, if they think that on randomly you can act in individual cases. I was over in the United States only a couple of weeks ago and met briefly Andrew Young. He's a new aspect of American politics. I think the Southern Africa will be the most focal and dangerous point of international politics during the next 5 years. Yeah. And I'm very pessimistic. Not that the system will not fall down, but the terrible human suffering and pain that we have to go through before it's over, and that there'll be a terrible aftermath.
Yeah.
And naturally, I mean, with people... I don't think that America should get involved, because I'm scared that the superpowers get involved and bring this to world war. But it's the old picture of people calling in multinational companies and who acquire a great economic interest and who are so strong politically that they call upon their respective governments and to come in and protect them.
Yes. They are indeed the permanent government.
Yes.
That it doesn't matter what democratic nations do.
No.
They are always in power.
Yes. And that might be the beginning of a race war and a superpower conflagration in Southern Africa.
No, I agree. And as you know, one of the problems the American blacks are having, and I'm sure that Andrew Young is having, but the problem in Africa is to admit that black people are slaughtering black people.
Yes. Mm-hmm.
It's a very difficult racial issue to admit when you're black.
I'm sorry to tell you our time is out.
One huge question.
Okay.
Could I ask it?
Yes, of course.
And I have to phrase this I can't think of anyone else in the world to ask this to. But since I got back from China, and I've spent a lot of time in India, and certainly in the United States, so I'm very interested in democracy working. And I realize that capitalism is not compatible with democracy. I realize that as far as an economic system is concerned, socialism is compatible with democracy. Therefore, a democratic socialism is the answer, in my opinion. Now, when you have an essentially unenlightened public who has the freedom to vote against its own will, excuse me, against its own best interests, how do you square that with the lack of time on the planet?
Yeah. Well, you, this is first I will answer as a Swede.
Yes.
Because this is our central issue. I mean, we opted for, I'm a diehard reformist and a democratic socialist.
Yes.
But I see socialism coming about as a gradual educational process almost.
Yes.
Where the people gradually take more and more of the responsibility that so far has been given to the few capital owners.
Yes.
And we have been able to afford this gradual process, and we will continue it. In some of the third world countries, they can't afford, they don't have the time.
But does anyone have the time?
Yes, because they need sufficiently daring political leadership. You can go back, we can lose once in a while, but if you just continue, you have to have the people with you. And if you don't have the people with you and do it by coercion, I mean, Heilbronner, who wrote an article that's saying that it's a very good article.
Yeah.
Dictatorship is necessary, otherwise the planet will burst.
Mm-hmm.
I say, no, I'm more optimistic than Heilbronner. I think that by a combination of reason and emotion, which is the basis of socialism, the problems can be solved. But we shouldn't expect every country to be a full-fledged democracy from the beginning. We should expect a lot of hardship, but I remain a democratic optimist, by and large. I think that
even in the face of the obvious conflagration that's going on with the big companies who are indeed running this world.
Yes.
Countries aren't running the world.
No.
Economic business is running the world.
Yes. There, I think that by a combination, if the small countries keep together against the multinationals, if we can rouse the labor unions against the multinationals, and if we can instill a sense of social change
in America...
But
they want to be millionaires, too. They would like to be a multinational. How do you... The labor unions?
Well, some of them, but I think there is a great change in some of the labor unions. Hopefully, this change will come also to the United States, of a much greater sense of social equality and economic democracy. And there are a countervailing force to the multinationals, the one I trust most, in a sense.
Yes.
Because to get governments to act has been very, very difficult, as long as the American government does not act.
Yes, well, the American government is the people. And if the people still hang on to this Horatio Alger myth,
yes,
that they can become Rockefeller if they work hard enough,
yes,
how will anything get solved?
Yes.
That's my problem.
Yeah,
that's why when I look at Carter's energy speech and I say, yes, that's fine, that he's telling us we've indulged ourselves too much in waste. We know that. But he didn't go after the culprit.
No, but I think that capitalism is living through its worst crisis for a long time because it hasn't been able to solve the thing that is its credo, to give work, to give economic growth, and to give social justice. And therefore, I think capitalism will erode. And what we have to think about very, very strongly and long range, what to put instead of capitalism.
Mm-hmm.
It will take some time, and there will be some hard battles. Mm-hmm. But it's
Why don't you think socialism has come more quickly to America?
They didn't organize sufficiently, because you had the open frontiers where you could, the Horatio Alger myth could live on, because there was some unknown frontier where some people made good, because capitalism was possible to take such power over politics.
Greed.
That, yes.
Greed, the sense of wanting to possess more and more and more and more, is the American dream.
Yes, but that dream, will people discover that it can't be fulfilled? And then they will search for something else, which is community.
And you're saying we have time for them to realize that?
Oh,
I hope so. If America doesn't, I don't think it's going to happen, do you?
I hope so. It is, when I went to school in the United States, this was a happy country in Truman times. Mm-hmm. The world was ours for the taking. When I came back 25 years later, it was a deeply divided, shocked, disunited country with a terrible amount of unemployment and so on. But I think that maybe out of this crisis can come a new sense of optimism, that is, that in communion, if you keep together and don't have too many myths, the world may be ours, the people's, for the take.
So the real solution is to look at the reality of the activity. I hope there's time.
Vad ligger det på nätverksbordet nu då?
Ja, nu har vi senast läst bok som heter Husbond och dräng av Leo Tolstoj. Det är ett utmärkt inlägg i debatten om löntagarfonder.
Kort, varför?
Ja, det visar att den här husbonden, han är väldigt girig. Han släpper inte ifrån sig någon del av sin makt och sitt inflytande så här godvilligt. Hur vackert och generöst han än uttalar sig. Utan han försöker lura den där stackars drängen på hans sista kopek. Och drängen har lärt sig att han måste hålla ihop om han ska klara sig.
Kommer vi höra några Tolstoj-citat i valrörelsen nu?
Nej då, men det är klart att även när man sitter och läser skönlitteratur så får man sina associationer till dagspolitiken.
Jag kan säga att bönderna har fått det så bra när centerna satt vid makten. Gäller det?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker centerna har inte brytt sig om småbönder. Utan i allt för hög grad koncentrerar sig på att ge förmånen till storbönderna. Jag tycker på en av de punkterna anledningen var besviken på centern.
Men det där var ju en kritik som center riktade mot socialdemokraterna när ni var vid makten.
Ja, just det.
Det kanske går illa för småbönderna, vem som än.
Nej.
Styr. Jag tänkte, du har sagt någon gång att bara centern blir tillräckligt små så kan vi nog samarbeta med dem. Är de tillräckligt små nu då?
Ja, kan börja närma sig. Ja, så länge centern var ju ett parti för mindre jordbrukare, då hade de ju lätt att samarbeta och arbeta. Men nu har de ju gått åt höger.
Men de har blivit små, åtminstone de enligt SIFO. Så.
Ja, just det. Det kanske... Om de ger upp ambitionen att bli det stora högerpartiet i Sverige så kanske det går att snacka med dem igen. Egentligen är jag ju en gammal dansk. Du vet, min förfar, han var en holländsk köpman. Och han landade i Ystad. Och där sålde han brännvin i källaren på Stora torget. Och det tjänade han så bra på så han kunde skicka till sina söner till att studera teologi vid Köpenhamns universitet. Så de blev präster på den danska landbygden. Det är därför jag är så fromsint i alla mina uttalanden. Så egentligen härstammar jag från en helt oslagbar kombination av brännvin, Gudfader och Danmark.